James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Radio Play.
Idag är svenska gruvor högteknologiska arbetsplatser. Så var det inte på 1600-talet. Då kallades en driven entreprenör från Stockholm ut till basindustrin på landsbygden för att konstruera en hästdriven pump.
Den svenska mekanikens fader, Kristoffer Polhem, lyckades med det mesta. Men inte med att övertyga arbetarna i Östergötland om det revolutionerande i hans idéer. Så allt slutade i fiasko och med domstolsbråk.
Välkommen till Misslyckade affärer, som i det här avsnittet ska ner i gruvan och skita ner sig. I Radio Plays poddstudio sitter grundämnena Mattias Bergman och Andreas Utterström. Det är synd för Kristoffer Polhem att LinkedIn inte fanns på 1600- och 1700-talen. För få hade haft en sån imponerande profil som han. Lyssna här bara på vad Polhem lyckades uppfinna.
Riktanordning för kanoner.
Stånggångar.
Strumpvävstolar.
Tvinnmaskiner.
Valsverk.
Och slitmaskiner. Och då har vi bara knappt börjat. Listan kan göras hur lång som helst. Och Andreas, kan du inte förklara här vad en stånggång är? För det låter otroligt snuskigt.
Nej, men det är ju en stånggång, tack Wikipedia. Det kallas också konstgång och det är en äldre anordning för mekanisk kraftöverföring över kortare sträckor. Alltså, man har ett kugghjul och så går det en stång som gör någonting annat.
Ah, okej, okay, då fattar jag. Ja, för det här är ju, nu är vi ju på mekanikens tid helt enkelt.
Ja, och mekanik är inte min hemmaarena, så du kommer säkert ställa fler kuggfrågor alldeles snart.
Ja, hur som helst. Listan över Polhems uppfinningar kan göras lång, trots att han på alla sätt hade oddsen emot sig. När han föds på Gotland 1661 finns det inget som talar för att han senare ska bli ingenjör, entreprenör, pedagog, adlas och kallas den svenska mekanikens fader. Han är lite som vår Edison eller något.
Kan man säga, men jag måste säga att jag kan inte påminna mig om att vi har pratat om honom under min skolgång.
Nej, det var typ en sida i årskurs 5 eller något. Jag undrar om Gotland vårdar minnet av Polhem. Han är gotlänning.
Det får vi gå till botten med.
Polhem växer hur som helst upp i ett Sverige som är en respekterad stormakt. Landets gränser omfattar förutom Sverige dessutom Finland, delar av västra Ryssland, nuvarande Estland och Lettland och provinserna Vorpommern, Wismar, Bremen och Värden i Nordtyskland. Sverige är the shit i Europa. Till och med ryssen är rädda för oss. Inte jättemycket, men de är ju det.
Mer rädda då än idag.
Ja, mycket. Polhems far är invandrare från Tyskland och försörjer sig som köpman. Han handlar bland annat med skinn och lädervaror. Mamman är borgardotter från Vadstena. Sonen Kristoffer går i Visby skola, en utbildningsanstalt avsedd för fattiga. Den som har pengar vid den här tiden ser istället till att barnen får privatlärare hemma som en förberedelse för universitetet. Men familjen Polhem har inte tillräckligt med stålar. Faderns affärer går knackigt. När Kristoffer är 8 eller 9 år gammal så dör pappan. Och nu ska allt ändras. Mamman gifter om sig och styvfar har ingen lust att lägga några pengar på Kristoffers utbildning. När farbrodern får höra talas om saken bestämmer han sig för att ta Kristoffer under sina vingar. 9 år gammal skickas pojken med båt från Gotland till Stockholm.
Jävligt brutalt. Alltså, han är 9 år gammal, faderslös, styvfar inte intresserad. Skickar honom enkel biljett från Gotland till Stockholm.
Yes. Men det var en hård tid och en annan syn på barn.
Det kan man lugnt säga.
Hösten 1671 börjar Kristoffer Polhem sitt nya liv i Stockholm. Det är en enorm omställning. Visby har vid den här tiden antagligen färre än 2000 invånare. I Stockholm bor det drygt 45 000. Kristoffer börjar i tyska räkneskolan som är en inkörsport till universitetet. Och allt tycks nu ha vänt till det bättre. Men 2 år senare, 1673, då dör också farbrodern som var hans skyddsling. Kristoffer är nu inte längre önskad heller i den här familjen. 12 år gammal skickas han ut i världen på egen hand. Lite som ett gatubarn i utvecklingsländerna idag. Först jobbar han åt en rik änkefru i Stockholm. Hon bestämmer sig sen för att skicka pojken till sin gård i Ösmosoken i Sörmland. Det är uppenbart att Kristoffer Polhem är klipsk. Därför så blir han uppbördsman. En person med ansvar för herrgårdens inkomster och de skatter som bönderna i närheten ska betala. Redan där är ju ett enormt uppsving.
Mm, en indrivare kan man säga nästan.
Ja, det är, han är snarare fogde än en revisor.
Ja. Ja.
Här får Polhem lära sig grunderna i matematik. Ja, eller snarare lära sig själv. Det är lite trial and error. Men Polhem gillar att räkna. En dag händer nu något som kommer förändra allt. En lantmätare kommer på besök och Kristoffer Polhem ser fascinerat på när han förvandlar ängar och åkrar till geometri på papper. Han följer efter experten för att lära sig allt. På fritiden ägnar Polhem sig åt att snickra, fila, svarva och smida. Han tillverkar redskap, knivar och saxar och klockor. Han är ju fruktansvärt händig helt enkelt.
Han är en riktig renässansmänniska som både liksom har det teoretiska och det praktiska.
Ja, och det här är vi en tid, om, det är ju, behöver ju knappt förklara, så att el är ju fullständigt icke-fråga.
Tutorials på YouTube finns icke, kan vi säga.
Nej, men det är ju allt är mekaniskt, ja. Helt enkelt.
Det finns ju en väldigt, i en av de här böckerna som jag läste i min research för det här manuset, så fanns det vid den här tiden tankar om att allting skulle kunna förklaras, så till och med att man skulle bygga en tankemaskin. Så att tankarna också skulle kunna förklaras med mekanik, kan man säga. Det är kanske lite som en väldigt övertro på det där. Kanske så som man kommer se tillbaka på AI som vi pratar så mycket om idag. I framtiden att man hade orealistiska förväntningar och sådär. Så det är väldigt spännande.
Det här är ju före ångmaskinsåldern.
Mm.
Och det måste ju betyda att snickaren i det här läget måste ju vara ungefär som en topprogrammerare idag.
Oh ja, och så det här med liksom mekaniken och sådär, det är ju verkligen så top notch på den där tiden.
Ja, och Polhem inser nu att han vill lära sig mer. Han vill förstå saker på djupet. Men här finns det ett stort problem. Alla böcker är på latin. Ett effektivt sätt att hålla befolkningen utifrån kunskap.
Förfärligt egentligen.
Lösningen för Polhem, det blir att han gör en deal med en lokal präst.
Så han är också street smart. Ja, det är det som är så intressant.
Ja. Prästen går med på privatlektioner i latin mot att Polhem tillverkar ett slagur åt honom. En hel win-win helt enkelt i 1600-talets Sverige. Omgivningen förstår att det här är en talangfull ung man. Tack vare ett rekommendationsbrev lyckas Polhem bli inskriven vid Uppsala universitet 1687. Han pluggar matte och fysik som en furie. Han sover bara 3 timmar per natt.
Här kanske vi har lite en sak som finns än idag. Lärda framgångsrika män som skryter över hur lite de sover. Man får väl ta den här uppgiften med en nypa salt, skulle jag säga.
Ja. Det där är ett helt eget avsnitt alltså.
Mm.
Misslyckade affärer som bygger på för lite sömn. För det finns det många. Det
finns väldigt många sådana.
Ja. Nu blir Polhems stora claim to fame när han får i uppdrag att laga uret på domkyrkan i Uppsala. Det här är ju en svår uppgift. Och det är inte heller vilket ur som helst. Det räknar ut tidens timmar och dagar och efterlikna himlakropparnas rörelse. Maskinen beskrivs till och med som världens gång. Men Polhem lyckas inte bara med uppdraget att laga uret. Han gör det dessutom bättre. Och det här måste ju vara en otrolig skalp, för kyrkan är ju superviktig på den tiden.
Verkligen, det här är ju som att vinna högsta vinsten på lotteriet och få det här uppdraget och sen dessutom lyckas över alla förväntningar.
Ja, det är ju lite som att man får chansen att börja jobba på Apple och så säger de, gör iPhone bättre.
Just precis så.
det är svårt att föreställa sig.
Fixa de värsta buggarna i iPhone, så gör man det och kom på något nytt dessutom. Vi sponsras denna vecka av Voila, en tjänst som gör att du kan få tillbaka pengar efter att du har köpt någonting om det sjunker i pris. Du får helt enkelt hjälp att göra en misslyckad affär till en lyckad. Men vad är det här egentligen och hur funkar det? För att få svar på den frågan så sitter jag här med Wilhelm Schenning som är en av grundarna av Voila. Hej Wilhelm.
Hej.
Hur började allt det här egentligen?
Det började med att en misslyckad skjortköp. Jag handlade en skjorta och den sänktes i pris efter mitt köp och kände såklart att det kanske jag skulle väntat. Jag kontaktade nätbutiken och lyckades få tillbaka mellanskillnaden. Så från det här misslyckade köpet så blev det ett lyckat köp.
Och nu ska ni hjälpa andra att göra samma sak, eller hur?
Yes, det är tanken.
Och hur funkar Voila?
Det fungerar så att du laddar ner vår app. Därefter så hämtar vi dina digitala kvitton automatiskt och börjar söka efter prisförändringar. Hittar vi en prisförändring så kontaktar vi nätbutiken och ser till att du får mellanskillnaden tillbaka.
Och vad kostar det att registrera sig?
I dagsläget kostar det ingenting att registrera sig, utan känns det helt gratis att använda. Vår affärsmodell är så att vi tar 25% i kommission på vad vi lyckas spara åt dig. Och resten av tjänsten är helt gratis. Så det kommer aldrig kosta någonting att använda tjänsten.
Och vad har ni för investerare i Voila?
Vi har ett flertal investerare i dagsläget. Men en av de mest kända kanske man kan säga är Jonas Bonde. Och han har grundat och varit vd för Prisjakt. Vilket är ju en superspännande person att ha i ett sånt här bolag. Där vi letar efter prisförändringar och e-handeln och så vidare.
Men nu händer ju väldigt mycket på det här företaget. Hur gör ni för att Voila inte ska bli en misslyckad affär?
Men vi fokuserar som sagt på kärnverksamheten och göra misslyckade köp till lyckade köp. Så att alla ska få den här känslan som jag fick, att från att ha köpt någonting lite för dyrt och sen sänkt sitt pris och då kunna få mellanskillnaden tillbaka och känna den här känslan att det blev ett lyckat köp.
Sista frågan, har du kvar den här skjortan som gjorde att allting startade?
Nej, tyvärr inte. Men så här, efterhand så skulle det vara kul att ha sparat den och ramat upp den och haft på kontoret.
Läs mer på voila.se och glöm inte ladda ner appen. Tack, Voila!
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
I och med den här urbravuren så får Polhem beröm från högsta ort. Kungen, Karl den XI och Bergs kollegium i Stockholm skickar honom utomlands på en slags industrispionageresa. Polhem utses också till konstruktör av gruvmaskiner som bland annat används vid Stora Kopparbergs monumentala gruva i Falun. En av de viktigaste vi haft i Sverige får man säga. Det sägs att det räcker att han bara tittar på en maskin för att Polhem ska förstå hur den är konstruerad. Det är nästan som en magisk kraft. Men i grund och botten är Polhem en problemlösare. Och världen är full av problem som liksom marinerar i hans huvud och inte ger honom någon ro. När Polhem tänker för mycket upplever han att hans hjärna blir öm och verkande. Det här kan man ju däremot identifiera sig väldigt mycket med. I David Duners bok Tankemaskinen så beskrivs det som att Polhems kropp blir matt och maktlös av alla tankar som han aldrig tidigare haft. Han söker ständigt ny kunskap och vill förstå allt. Mekanikens lagar, vattnets rörelse, de geologiska processerna och ljudet och ljudens vågor. Det här är ju, han verkar ju vara väldigt ångestdriven skulle jag säga.
Ja, man kan ju också ana att klassresan gör att man inte vill slänga bort en enda sekund. För att han jobbade ju också som dräng i början, och den klassresan från dräng till den här positionen han har nu, den är ju otrolig. Jag kan nästan inte komma på vad det skulle in, om man skulle översätta det till dagens samhälle, eftersom vi har så bra utbildningssystem och det är avgiftsfritt.
Genom åren jobbar nu Polhem med lite allt möjligt. Han får en hög position i Falu koppargruva. Han utvecklar gruvpumpar, broar och dammar. Ofta genom radikala nya lösningar. Han är nästan som en trollkar. Men bara nästan. För även Kristoffer Polhem har misslyckade affärer på CV:t. Låt oss fördjupa oss lite grann i hans arbete med gruvpumpen i Hällestad i Östergötland. 1691 besöker Polhem nämligen järngruvan som ligger där. Han är 30 år och nu mer väldigt uppburen och har åkt på ett slags researchresa. Uppdraget är att konstruera en pump som drivs av hästar och som ska hålla undan vattnet. Kan inte du förklara i detalj hur den här konstruktionen ska gå till?
Nej, tack.
Ja, hur som helst. Det är Polhems första uppdrag som innovatör i gruvbranschen. Och det är precis den typ av utmaning som han brukar gå igång på. Våren 1692 skrivs kontrakt. Med hjälp av 8-9 timmermän, alltså snickare, så ska Polhem bygga pumpen på 5-6 veckor. Gruvägarna ska stå för kostnaden för materialet och dessutom ansvar för transporterna. Polhems arvode är 3 daler silvermynt om dagen. Hur mycket det är i dagens penningvärde är inte helt enkelt att räkna ut, men vi kan lätt sluta oss till att det är gigantiska pengar, i alla fall om man utgår från Östergötlands nivå, eller hur Andreas?
Han är en dyr konsult utan att gå in på detaljer. Jag försökte ju gå till botten med det här, men det lyckades inte. Annars gillar jag ju att räkna om penningvärde, men han har en hög timtaxa och det gör ju också att förväntningarna på det han ska göra är väldigt stora.
Ja, men precis. Här är det då ett geni från Stockholm som ska göra det igen, kan man säga. Så man kan ju lätt tänka sig försnacket nere i Östergötland. Ja, nu har de köpt en, ja, sådär. Mm. Men det här projektet visar sig också lättare sagt än gjort. Polhem tänker och skissar, säkert med sin sedvanliga huvudvärk. Till en början så föredrar han gjutna rör av tackjärn, men går sen in för urborrade trästockar. Sannolikt för att gruvägarna vill hålla budget och trä är ju billigare. Men de borde nog ha lyssnat på Polhem. För det första försöket, det funkar inte alls. Rören läcker. Men det är långt ifrån det enda problemet. För det Polhem inte har räknat med är kulturkrocken. Här kommer den uppburna akademikern från Stockholm ut på landet och förväntar sig att arbetarna ska göra vågen. Det gör de inte. Polhem går nu så långt som att han anklagar arbetarna för att medvetet sabotera pumpen genom att lägga stenar i pumpventilerna och förstöra ventiler och stigrör. Det här är ju lätt att se, den här kulturkrocken, för att man får ju tänka att skillnaden mellan stad och landsbygd på den här tiden, den var ju mycket, mycket större än idag.
Jag undrar om det kan vara så att om han nu pratar, använder latinska termer, pratar storstadssnobbigt, om de kanske nästan har svårt att förstå vad de säger, så att de nästan pratar olika språk.
Ja, men till och med, och vi vet ju inte ens hur mycket kontakt som det är lämpligt att en sån här person har med jobbare.
Nej, och framförallt så vet vi inte, men kan ana hur han såg på den typen av människor. Han har även gjort, han har i och för sig gjort en klassresa, men de människorna kan ju bli de absolut största elitisterna.
Exakt.
Och man kan ju förstå hur de ser på honom, därför att han befinner sig på en nivå dit de aldrig kan komma.
Mm. Det är ju som att ett UFO har landat. Det här är ju en tid, vi har ju, jag undrar om inte det finns en tidning i hela Sverige, och det är den första i hela världen.
Ett UFO kommer och säger we come in peace, och de förstår ja, ingenting.
Ja, ja, lite så. Så Polhem är som V-ödla.
Exakt. Mm.
Ja, hur som helst. Enligt Polhem, för det är ju hans källor vi har här kan man säga, då är arbetarna rädda för att hans smarta uppfinning ska ta deras jobb ifrån dem. Om hästpumpen fungerar så behövs det inte lika många mannar längre. Samma diskussion som förs idag när det gäller robotar som snabbare och mer noggrant kan utföra det arbete som människor tidigare har gjort. Och som dessutom varken bränner ut sig eller vill ha 6 veckors semester. Och det här känner vi ju igen väl från misslyckade affärer i andra avsnitt, Andreas.
Oh ja, det är klart att om någon kommer och ska effektivisera arbetet och du bara ser nackdelar med dig själv, varför ska du då samarbeta?
Precis. Det finns också andra utmaningar i projektet. För även om Polhem har pluggat matte i Uppsala så saknar han erfarenhet från att beräkna så här stora projekt. Han vill jobba med exklusiva material och är inte särskilt intresserad av att ta hänsyn till skenande kostnader. Och så blir den bildade Polhem också mäkta irriterad över de sluskiga gruvarbetarna. Inte bara tycker han att de gnäller och medvetet saboterar, utan också att de skriker och super för mycket. Det här är ju en tid där man drack så här svagt öl i flera liter per dag.
Ja,
så
att det var ju ett fruktansvärt supande på den här tiden. Ja.
I ett brev skriver Polhem att de trätar Sverige ner i gruvan ibland så att bergen må rämna. Vidare så skriver han:
gruvfogden aktar dem så mycket som en gammal hund. Efter han dricker sig drucken, ränner galen och är lika straffvärdig med dem. In summa, här sätter ingen den andra, utan var är sin egen herre. Om söndagarna lägger de sig in vid kyrkan, alla rum och kol fyller dem. dricka, dundra och svärja om natten, ropa som gastar.
Ja, man får ju lite bilden av, jag vet inte vad, en gammal ätsning över fylleriet i Londons, jag vet inte. Men Polhem, han sopar ju också till med det här.
In summa, ett förtretligare, hatefullare, försmädligare och förargeligare folk ska näppeligen finnas under solen än i hälsta bergslag.
Men Polhem måste ju ha varit ute i landet som vi beskrivit tidigare. Det här är ju inte hans första resa utanför Stockholms innerstad.
Nej, man har nog aldrig träffat gruvarbetare förut och han har ju aldrig haft det självförtroende som han har nu. Han tror ju, jag kan tänka mig,
Gud ju,
att han ser sig lite som en profet.
Säkert. Som ska ut och frälsa dumma bönder.
Ungefär som i filmen Så som i himmelen, när Kai Pollack, den lätt förklädde Kai Pollack i form av Mikael Nyqvist, ska gå ut och förlösa dumma lantisar med sin usla konst.
Ja, jag anade att du skulle komma in på det. Men vi måste ta oss tillbaka till 1600-talet nu. Hur som helst, med Polhems inställning så bygger man inte teamkänsla. Han måste nu längta tillbaka till en lugnare tillvaro, ensam på sin kammare med klockor och modeller. En värld där logiken alltid segrar. De barbariska gruvarbetarna är i Polhems ögon fullständiga vildar, fientligt inställda till hans tankar och idéer. Det är som när en naiv missionär med Bibeln i handen åker till en isolerad stam och istället för öppna famnen möts av ett spjut i bröstkorgen. Och det är också intressant, tycker jag, att tänka på Polhems profil. Han är ju den borne naturvetaren, men här är det ju social skills som hade hjälpt honom.
Oh ja, hade han kunnat förklara och få med sig de här gruvarbetarna på tåget, så att säga, så hade det kanske kunnat bli helt annorlunda. Å andra sidan var ju inte det så samhället funkade då. Nej. Det var ju ett otroligt klassamhälle som är svårt att föreställa sig idag, där den som stod under dig i rang förmodligen inte alls kunde ifrågasätta det du sa.
Verkligen, och ta om det stämmer att de här arbetarna skulle ha saboterat bygget, då kan ju de straffas med döden vid den här tiden.
Oh ja.
Så
oh ja.
Att, ja, man får ju filtrera Polhem lite, tror jag, i hans uppgifter. Hur som helst, nu vill han bara bort. Han vill hem till stan. Men han försöker ändå ett tag till med den här gruvpumpen. Efter det första misslyckade försöket gör han 6 försök till. Inte heller de blir dock framgångsrika, för rören går sönder hela tiden. I alla fall om man tror gruvägarna, som tycker att den uppburne Polhem inte levererar det han lovat. Men den svenska mekanikens fader, han skyller nu ifrån sig. Han hävdar att pumpen visst fungerar som den ska. Om gruvarbetarna bara skulle sluta med stensabotagen och inse sitt eget bästa, skulle alla leva lyckliga i sina dagar. Så blir det nu inte riktigt. Polhem lämnar Hällestad och anklagas av gruvägarna för kontraktsbrott. Bergskollegium, som har gett honom uppdraget, kallar honom till möte efter möte. Och där står Polhem på sig. Han har rätt och lantisarna fel. Men gruvägarna, de gör detsamma. Elitisten bara snackar och de har betalt dyrt för att inte få någonting. Läget är låst och därför hamnar tvisten i domstol. Det blir en segdragen historia som pågår ända fram till 1706, och där döms det till gruvägarnas fördel. Men Polhem är inte ledsen för det. Han har fortfarande mäktiga bergkollegiums förtroende och karriären går som på räls. 1714 blir Polhem assessor på Kommerskollegium, som idag är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. 2 år senare får han titeln kommerseråd, som är en hög chef på kollegiet, och dessutom adlas han. Det här är som vi sagt en klassresa utan dess like. Pojken som började karriären som dräng, det oönskade barnet som fick klara sig själv från 12 års ålder, har nått samhällets absoluta topp. Boken Kristoffer Polhems testamente av Mikael H. Lindgren, som har skrivit ett kapitel om just fiaskot i Hällestad. Den boken har undertiteln Berättelse om ingenjören, entreprenören och pedagogen som ville förändra Sverige. Och det är just precis så som Polhem är ihågkommen idag. Det är synd att ingen i slutet av 1600-talet frågade gruvarbetarna i Östergötland vad de tyckte om stockholmen med de fina skisserna. Det hade kunnat fungera som en sedelärande historia om vikten av att undvika kulturkrockar och därmed misslyckade affärer i silvermynt. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade affärer med Andreas Utterström och Mattias Bergman. Normalt kallar vi oss Commercial Content och hjälper företag att berätta om sig själva. Där kan du lyssna mer om i podden Världens bästa innehåll. Vi vill tacka vår sponsor Voila, Andreas.
Ja, ladda ner appen och läs ner på voila.se och Voila med W.
Exekutiv producent för podden är Jonas Lindskov. Betygsätt och recensera oss gärna i iTunes så är det fler som hittar till podden. Om du själv har något case på misslyckade affärer som vi borde prata om, mejla till misslyckade@bplus.se.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.